Varmt, varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michel Laforte Gordon. Och som vanligt så sitter jag på Parea Workspace i Mölnlycke. Och som vanligt i samarbete med företagande.se, där du som företagare kan hitta massor av tips för hur du kan skala och utveckla ditt företag. Idag, mina vänner, så är det nog en av de mest speciella dagarna för min del. Det här kommer vara ett avsnitt med en person som har varit med och format mig väldigt, väldigt mycket. Stötte på honom för drygt 20 år sedan, och sedan dess har vi både varit vänner och han har varit en mentor för mig. Och det här är en person som, det finns otroligt mycket att säga, men det riktigt coola är att han en gång i tiden var liksom mattelärare på, utanför Göteborg, och idag har han skapat ett miljardverksamhet, rättare sagt, tillsammans med sin fantastiska fru Donna USA. Reser över hela världen och föreläser, hjälper tusentals människor att få igång sina verksamheter. Och en av dem som jag är otroligt stolt över för att kalla min vän idag, och fortsatt mentor för den delen. Så att, yes, med de orden, Thomas, välkommen till Sälj- och entreprenörspodden då.
Tusen tack, Michel. Och tack för att du litar på mig, har mig här. Det har varit en fantastisk resa, men också otroligt imponerande och stolt över din resa och vad du har skapat här vid Mementis, och grymt inspirerande.
Kul. Tack. Ja, nej, men jag, det finns mycket vi kommer kunna prata om i det spåret. Och, nej, men någonting som har varit jäkligt roligt är ju att jag har ju också, utöver att ha haft förmånen att jobba tillsammans med dig under en period, men också fått vara med och följa liksom även din resa. Och du har ju gjort en sån där resa som, ja, men quite frankly, många drömmer om att göra. Du lever idag i ett liv både i Sverige och i USA. Du fick medborgarskap till och med för ett tag sedan. Så det är lite roligt. Men jag tänker att vi hoppar rätt in i matchen här lite och tittar på, liksom, om vi börjar med den, din story. Mm. Hur började liksom din resa? Om vi börjar från...
Ska vi hårdra det, så började jag egentligen långt, långt bak, där jag hoppade av gymnasiet i förtid.
Ja.
Och ironiskt nog så blev jag ju högstadielärare på resans gång. Vi har ju resurser här i Sverige, kan gå komvux och så vidare. Men naturligtvis, när du har den resan, så fick jag också kämpa väldigt mycket för att få respekten som lärare gentemot elever till exempel som var väldigt nära mig i ålder. Mm. Men också kollegor då, som kanske inte litade på att det lilla åldersskillnaden skulle fungera i slutändan.
Just det.
Jag tror det fungerade på grund av att, nummer ett, jag älskar att jobba med människor. Mm. Jag älskar att se utveckling hos människor. Så det var ju en stark grund. Och sen i den rollen som lärare, då spelade jag också fotboll på hög nivå, elitnivå här i Sverige. Och sen så blev jag då introducerad till någonting som vi kallar för direktförsäljning. Alltså hemmabaserad affärsverksamhet, ja. 1998, så det är ju bak. Mm. De flesta som lyssnar och kikar på det här, de var väl inte ens födda då.
Jo, men det, ja. Vi har faktiskt, det är roligt att du sa det, för jag vet att snittåldern är väl så att de, ja, de kan nog relatera till 1998. Ja, eller var Windows 98? Ja,
precis.
Ja. Okej, okay, så 98 till, där omkring. Mm. Då, och vad hände där omkring då?
Jag blev introducerad en vän till mig, kollega också vid den tiden, och till en produkt skulle jag vilja säga, som påverkade mig, alltså en hälsoprodukt som påverkade min återhämtning, vilket var väldigt bra när du spelar, tränar på elitnivå.
Just det.
Och i det sambandet så gick det inte att få tag i den förutom att vara återförsäljare för det här bolaget som var ett amerikanskt bolag då, och det här är 1998.
Ja.
Och så halkade jag in i direktförsäljning då.
Just det.
Och i början så var det en dröm som väcktes att liksom få någonting mer.
Mm.
Finansiell frihet var någonting som alltid har funnits här. Jag tror det gör det de flesta människorna. Det är därför det går så bra idag med alla spelverksamheter och allting. Menar, det är många som drömmer.
Ja,
vad är det man säger? Alla vill till himlen.
Men ja, ingen vill dö.
Enklaste vägen. Ja, det är sant. Och misslyckades väl kopieröst i början. Jag vet inte hur långt in du vill jag ska gå.
Kör på.
För i det här så blev det en presentation där min vän egentligen tittade mig i ögonen och sa: Thomas, du och jag kan bli miljonärer. I dollar, sa han. Och jag menar, 98, en miljon dollar var rätt mycket pengar då. Mm. Ja. Så det var det som fastnade. Kan låta ytligt idag, men vi kommer ju att prata på här och så kan vi hänga med på resan då. Men jag hade ingen spikrak kurva till framgång, och det tror jag väldigt få har, oavsett bransch. Men jag är otroligt tacksam för alla de minorna, alla de misslyckanden och allting på resans gång. Men det som hände efter ungefär 6-8 månader in på den resan, för jag jobbade ju den fulltid.
Just
och så tränade jag på elitnivå och så hade jag sambo. Och just så kom den här grejen, drömmen om att bli finansiellt fri över mig.
Mm.
Och det var ju all övrig tid som gick åt till det då. Och efter 6-8 månader så hade jag inte haft någon spikrak. Alltså jag hade i princip inte tjänat pengar. Jag hade lagt ut mycket pengar. Men där och då så bestämde jag mig för att verkligen utbilda mig i vad direktförsäljning var.
Mm.
Utmaningen var bara att det fanns inte så mycket i Sverige. Utan jag fick ta mig till andra sidan dammen, som jag säger. Alltså just i USA.
Ja.
Och det innebar ju mer investering, tillit till att liksom hitta svaren. Och efter 2-3 veckor i USA, där har jag inte riktigt svaren varför jag gjorde det.
Nej.
Men jag kan ju se bakåt idag och förstå vad det var som ledde. Men jag letade efter kunskap, letade efter visdom för att lära mig ett yrke som jag inte visste någonting om.
Just.
Och bästa sättet att göra det är att prata med framgångsrika människor som redan har gjort det. Skaffa dig coacher, mentorer och jag hade verkligen möjligheten att göra det med människor i det bolaget jag jobbade med. Jag träffade några av de mest framgångsrika platform speaker, vad säger man? Alltså talarna i världen, författarna, säljstränarna, utbildarna i världen, och kunde ställa frågor. Vad har du gjort för att lyckas? Vilka misslyckanden har du varit med om? Bästa boktips, alla de här smarta, självklara grejerna.
Mm.
Och med det i bagaget kunde jag komma hem till Sverige igen och på mindre än ett år bygga en verksamhet faktiskt vid sidan om. Och ganska snabbt, eller 12 månader tycker jag är snabbt i oavsett vilken bransch eller business du skapar något i.
Definitivt.
Att kunna säga upp mig som lärare och bli alltså professionell direktförsäljare eller nätverkare då.
Och om vi bara tar den biten då, för det är ju liksom idag är det ju mer, om man nu ska titta på klimatet, för det har jag ju också sett, och jag blir påminn av det nu när du pratar om det, att nu är det ju lite mer att folk tar reda på saker, folk har lättare över tröskeln till att utbilda sig och ta råd och sådana här grejer. Och det är ju mycket av det som även cirkulerar i sociala medier. Och när du var där i USA, för någonting fick ju dig att ta ett beslut att åka.
Mm.
Men vad känner du, alltså kan du pinpointa några grejer som liksom när du satt på, skulle hem igen, som liksom blev så här att, lite aha-moments som hände. Kan du pinpointa någon?
Du fick ju, i mitt fall så fick jag en, vad blir det på svenska, validering. Alltså jag fick ju bekräftat att det här var någonting som verkligen fungerade. Även om jag i grund och botten inte visste någonting om det.
Ja, okay.
Det är som jag brukar säga, om du ritar en rund cirkel, vi har ju inget att rita på än, men har gjort det. En sån här cirkel.
Mm.
Och det var all världens kunskap. All kunskap i hela världen eller universum, som någon säger, var i den cirkeln.
Ja.
Hur stor kunskap har du av den cirkeln då?
Mm.
Och det vet du också, vissa säger och har lika mycket. Så här, kanske finns några som har
hjälpen.
Men jag tror inte ens liksom en liten prick från en blyertspenna eller någonting skulle... Så det finns ju väldigt mycket som vi inte vet någonting om, men som vi har åsikter om. Och så formar vi våra trosystem utifrån de åsikterna. Så hade du sett det som ett, det blir grafiskt väldigt roligt, men hade du sett det som ett cirkelsdiagram och så har du gjort från den här punkten vi satte en tårtbit
just det.
I det. Så kallar vi det våran verklighetstriangel till exempel. Där hade vi kunnat sätta allting vi vet i den triangeln för att få en bild på det.
Ja.
Det innebär att allting utanför det vet vi ingenting om innan vi börjar ställa frågor. Vad har du tänkt på det då? Det finns kanske inte många, men det finns några människor där ute som tror de vet allt.
Mm.
Det tragiska det är att, alltså, om du tror att du vet allt så har du inget sätt att ta reda på att du inte vet allt.
Nej.
Och det blir så
den är moment 22. Sjukt intressant. Och framförallt om vi pratar om också just det här med att alltså om man kopplar allt det till självklart personlig utveckling men liksom bolagsutveckling eller din resa som entreprenör. Hur farligt det är. Jag menar, Nokia trodde också att de visste allt.
Ja.
Alltså, jag brukar ta det som ett exempel när vi pratar om hur farligt det är att tro att bara för att vi är starka här och nu och så brukar jag i det då säga det att liksom, hade jag gått ut 2007 och sagt om 5 år finns inte Nokia.
Nej.
Då hade de slängt in mig på Sankt Jörgens psykavdelning. Liksom så här.
Absolut.
Och 5 år senare fanns de inte.
Nej.
På grund av att de visste och kunde allt. Med samma, så det är jävligt intressant där. Okej, så det var basically att du liksom, ahan var verkligen att shit, det var som att det öppnade upp spjälen mer eller mindre då.
Ja, du fick, det finns en ett bevis som styrkte din tro på någonting som du hade sett men inte riktigt kunnat ta på. Och då skapar du ju oftast en, nummer ett ord, det blir tro, ett bra ord tycker jag, men också ett commitment.
Just
det. Jag vet inte, commitment om det är vanligt i Sverige, men det är, alltså, vi kan ju lova varandra saker.
Ja.
Men du kan ju också bryta ett löfte ganska lätt.
Ja.
Det är liksom, vi möts klockan 6 ikväll och sen så dyker du inte upp eller någonting och det är liksom, okej, vi accepterar. Eller vi ser ju också väldigt många som gifter sig och skiljer sig. Ja, det är ändå ett ganska stort löfte.
Ja.
Men ett commitment, det går över allt det. Ett commitment är tills. Alltså ett commitment det är någonting du har och så listar du bara ut saker och ting för att lösa.
Det här är ju jävligt intressant för vi gillar ju, jag tror det var liksom, det blev ju populärt att prata om att man skulle hitta sitt varför med Simon Sinek när han släppte boken Start with Why och allt det där då. Men det här är ju en jävligt intressant vinkel på det att prata om just commitment då. Vad skulle du liksom bara så där om någon skulle ställa dig frågan, ska jag ha ett why eller ska jag ha ett commitment? Eller är det hönan och ägget? Eller vad?
Lite. Ja. Ruggigt bra fråga. Alltså riktigt bra fråga. Du behöver, om jag ställer så här. Jag ställer en fråga till dig som lyssnar eller du som kikar. Så här. Om du inte vet vad du vill vara till exempel 5 år från nu.
Yes.
Så är du redan där. Ja, jag kan tända lite tårar.
Fy fan.
Ja. Alltså, om du inte vet vad du vill vara 5 år från nu så är du redan där. Det blir ju som att man lever på repeat nästan. Och det kan du titta bakåt och se att det stämmer väldigt bra på de flesta.
Mm.
Det finns alltid undantag som bekräftar regeln. Om du säger.
Ja, jo. Ja.
Men ser vi då på, så där behöver du ha ett varför.
Okej, okay. Så
du behöver veta vad
dra isär
i det och du behöver vara committad till det varför för så fort du bestämmer dig för någonting så särskiljer du dig från mängden och oftast när vi gör det så försöker mängden eller andra ta dig tillbaks till den de ser att du är därför är det så viktigt att omge sig med människor i miljöer som pusha dig uppåt och inte dra dig neråt. Så commitment för mig är, jag ska säga, miljö.
Mm.
Om vi kan översätta environment, alltså miljö, är nästan viktigare än viljestyrka för mig. För du kan vilja väldigt mycket och du kan ha, jag vet du pratar mycket om det också, liksom vi bestämmer oss och så har vi den viljan. Det är bara det att viljestyrka i fel miljö kommer inte att leda till någonting.
Nej.
Och det den miljön...
Eller väldigt mycket tjafs.
Absolut. Och även din miljö, det är ju lätt att säga att det är ett rum eller en arbetsplats. Men din miljö är här också. Fettklumpen här uppe.
Ja, just det.
Så hjärnan för den som bara lyssnar nu.
Alla bara, vad pekar han?
Ja, precis. Ja, det är bra. Det är du som är proffset här.
Ja, det är bra.
Ja. Hjärnan, jag kallar det för fettklumpen. Det är så fettklump. Och så miljön är väldigt, väldigt viktig. Vi kan återkomma till det. Men commitment då, som var din fråga.
Ja.
De flesta säger så här. Jag behöver bara lite mer självförtroende.
Mm, den är så ofta.
Och om jag bara hade lite mer kapacitet.
Mm.
Så, de går ju ganska vanliga, eller hur?
Mm.
Så vi sitter och väntar på att något ska ramla över oss så att vi kan göra någonting. Men om du har ett commitment, det som händer nu, det är att nu får du modet att göra någonting.
Mm.
För du är så committad och bestämd i det du vill ha. Så nu får du modet att göra någonting. Och det här är det intressanta. När du tar det steget, alltså har det modet, då ökar din kapacitet.
Just det.
Och nu kommer magin i det hela. När din kapacitet ökar, då får du större självförtroende.
Mm.
Det är en liten vinst, eller hur?
Just det.
Och sen fortsätter du med commitment. Du får mer mod, mer kapacitet.
Om någon då skulle liksom, för det är ju, det här är ju sjukt intressant, för något som är lite populärt emellanåt, det kommer i vågor, det är ju att prata om det här fast kring mål.
Mm.
Och det här vet jag ju att du och jag också har pratat en hel del om, just det här med mål. Och jag minns när du sa vid något tillfälle om det här med att skriva ner sina mål och alla de där grejerna. Och sen var det någonting du sa att, ja, men jag vet inte om du behöver göra det.
Mm.
Så här, vi satt och käkade en middag. Jag kommer ihåg, jag bara, va? Du har ju sagt till mig i 15 år att göra det. Så, men eftersom jag aldrig har gjort det. Men ändå,
nej, precis.
Men ändå kommit lite. Så. Ja. Det förväxlar vi commitment med mål.
Det tror jag. Jag tror också att vi blir väldigt... Så alla de här böckerna, självhjälp... Och du vet ju, jag har ju läst.
Ja,
det... Så att jag sitter här och säger att det är då jag tycker att alla ska läsa, lyssna och allt vad du kan för att skaffa dig mer kunskap. Jag kan ge den här liksom 100 000 kronors tipset. Det är alltså de flesta människorna letar efter pengar.
Ja.
Rika människor letar efter visdom.
Mm. Mm. Just det.
Ja. Det ligger en liten ledtråd i det, tror jag.
Ja.
Och väldigt många människor som vi anser vara framgångsrika, de har blivit det på det commitment de hade för att de såg någonting. Men sen har det skrivits böcker då om målsättning och så vidare för att bryta ner det och visa hur den tankeprocessen går.
Ja, okej. Okay.
I hjärna, undermedvetet. Så att du ska kunna ha en bra målsättning och skriva ner steg för steg.
Ja.
Och jag tycker det är viktigt, nummer ett, ha mål. Det har vi redan visat här. Och jag tycker också det är viktigt att skriva ner dem.
Mm.
Ju mer du gör det, ju större vana blir det.
Mm.
Och ju mer kan du processa det utan att du behöver ha allt nedskrivet.
Mm.
För det blir ju, du tränar ju en muskel, det blir som muskelminne när du tränar karate eller i gymmet eller vad det än är, om du är professionell idrottare.
Mm.
Om du tar ledigt en vecka eller två veckor eller tre veckor, då förlorar du muskelminnet.
Ja.
Vi ser det oftast på professionell nivå när du går från säsong till slutspel.
Just det.
Oftast de lagen som vinner grundserien, var den sport gör, de får en eller två veckors uppehåll för att det ska vara något kval eller något som kommer in.
Ja. Ja.
Vilket gör att de förlorar muskelminne. Så att därför så blir vi helt, hur kunde de här wildcard, alltså de här lagen som slutade åtta, slå de som slutade etta?
Just det.
Jo, för de är i spelet. De ligger, och där är det ju ambition som slår talang. Slår jag säga.
Mål skulle vi nästan kunna säga att det handlar, alltså... Vad det handlar om är att forma vanor och rutiner som förflyttar dig mot, genom ditt commitment mot ditt mål.
Absolut.
Som är kopplat till ditt why.
Alltså tänka på vad som tar mig framåt. Jag ska ge ett exempel.
Ja.
För vi, de flesta människorna, och det, jag säger inte att det är bra eller dåligt, ja, ren psykologi bara, de flesta människorna ger upp året för dagen. Alltså omedelbar belöning är det de flesta, alltså den här dopamin, alltså får den här kicken hela tiden, det är det de flesta. Men storhet ligger längre fram.
Just det.
Alltså det är ju små, små steg som ackumuleras, läggs ihop,
ja,
och så ser det ut som att du har gjort kvantsprång.
Just det.
Ingen som liksom fattar, och han hade tur, ja, vad hände där? Ja. Och så har de inte sett den dagliga,
nej,
liksom framstegen, ja, motstånden, misstagen, misslyckanden, som de flesta tror att framgång är bara en rakt graf, att ja, sträck rakt fram, ja, rakt eller uppåt framåt.
Just det.
Men all framgång kommer genom att övervinna motstånd, misslyckande, hjärtekross, sjukdom, sorg, misslyckande. Alltså allt det behöver vi gå igenom för att bli den vi är.
Och då tänker jag så här, varför är vi så rädda för det generellt då? Jag upplever ju att många är, alltså om vi tittar på liksom småföretagare eller inom försäljning eller vad som helst, så är vi pratar om detta, vi kan höra om det här och det skrivs i självhjälpsböckerna, men det är en rädsla som, alltså, som gräver ner så jävla många drömmar på kyrkogården. Men
absolut.
Och vad, nummer ett, varför tror du vi har dem? Du som har jobbat med så sjukt mycket människor med det här.
Nej, men här i Sverige, det är något som heter jantelagen.
Ja,
jag vet inte.
Ja, just det. Ja. Det
någonstans är det.
Någonstans, ja, exakt. Ja.
Men så att det är ju också, jag pratade redan om miljö tidigare, alltså
ja,
att kunna omge sig med människor som lyfter upp dig.
Ja.
Som, de behöver inte ha samma ambition som dig, men i alla fall känner en glädje för dig.
Mm.
Och jag känner att det är väldigt mycket, det är en enklare resa till avundsjuka, det är en enklare resa till att kritisera, det är en enklare resa till att peka finger på människor idag.
Mm.
Det som händer när vi pekar finger, och det har de flesta hört och sett kanske innan, men det är ju att tre fingrar pekar mot dig många gånger.
Ja, just det.
Så det är egentligen just det här att det blir lite obekvämt att se någon göra någonting som du kanske har drömt om eller har en önskan om. Men du hade inte modet att göra någonting på det då.
Och det är ju så intressant då, för många söker ju efter någon magic bullet som på något sätt ska ge dem mod. När det i själva verket kommer ur det du pratar om.
Handlingen, ja.
Ja. Ja, det här är ju liksom verkligen the cornerstone. Så jag hoppas du som lyssnar eller ser på detta skriver så pennan ryker. För det här är så mycket grejer. Och just det här med... Det är ju någonting man får erfara. Många som startar företag, vare sig det är inom direkthandel eller om det är i ett eget bolag, är ju med om exempelvis det här med att människorna runt omkring, en del som jag coachar och har i mina program, har ju det här att de har människor runt om som försöker dra, ja men du hade så bra jobb, ska du verkligen lära? Alltså du vet, allt det där. Och det är också så jäkla intressant hur allt det här triggas och sätts igång när du går ifrån det här spåret som du kanske under många år har varit i då. Men till de människorna då som sitter och tänker, fan, det är ju jag är mitt i det nu. Om du bara skulle ge dem ett snabbt råd där, vad skulle du säga till dem?
Vi har oftast en, jag kallar det för tagg då på engelska, TUG, The Ultimate Guide. Alltså när du känner, alltså en gut feeling, alltså en magkänsla blir på svenska. Alltså när du har den, då vet du att det är rätt. Och den kommer också guida dig om någonting känns fel. Men många gånger så, om någonting känns fel har vi en tendens att göra det ändå. Och när det känns rätt många gånger så har vi en tendens att inte göra det. Och jag har inte svaret på varför det är så. Jag kan bara säga att när det är rätt, då känner du det. Och då spelar det ingen roll vad andra människor runt omkring säger. Och många gånger har vi också en tendens att rådfråga fel människor.
Ja.
Alltså människor som inte kan ge råd om det specifika området. Som aldrig har gjort det, som aldrig ens har varit i närheten.
Och så är det ju, alltså tittar vi på rådgivarstrukturen i landet idag. Det är... Det finns, nej men det är ju samma sak om vi går till när du startar ett företag återigen och du ska be om råd. Hur bygger jag? Hur skalar jag? Vad gör jag måndag morgon? Etc. Det är det enda yrkeskategorin där du kan vara expert utan att du har gjort något.
Absolut.
Vilket är helt sinnessjukt. Och jag träffar ju jättemycket människor som satsat liksom hus och hem och lite till. Och så har de fått fel råd. Och de är på brinken liksom. Men det är också en sån här grej. Hur ska man då, vilka frågor, om vi säger så här då. Du startar en business eller du ger dig ut i något äventyr. Du hoppar in i direktförsäljning, vad som helst. Vad skulle du säga? Vilka tre frågor tycker du man alltid ska ställa till den som då ska ge dig råd? Vad hade du sagt så här? Ja, men ta råd, men ställ de här tre frågorna först.
Jag hade frågat, vilken erfarenhet har du?
Check.
Ja.
Next.
Så. Hur länge har du gjort det du gör?
Ja.
Jag är ju en stor vän av att fråga vilket största misstag eller största motgången du har haft och hur tog du dig igenom det?
Alltså, det är bra.
Ja, för jag gillar att lära känna människan bakom först innan jag förlitar mig. Det är ju så här, tillit genom verifikation.
Ja, nej men det tror jag är svinviktigt. Alltså det vi pratar om nu, om det skulle vara allmänt känt på en bredare front menar jag, då hade nog väldigt mycket rådgivningsställen fått stänga igen. Och då, så kan jag skattekasta någon framför bussen. Men det är många som lyssnar som nickar nu, det vet jag. Så. Men du, bara det här kan du och jag prata om i timmar. Men det är så mycket nuggets som jag tänker vi ska hinna med lite. Vi går tillbaka till när du var din första vända där. Du kom tillbaka till Sverige. Du satte igång. Du liksom accelererade på 12 månader. Vad hände därifrån sen? När det liksom började gå bra för dig?
Nej, det gjorde ju att jag undermedvetet utvecklades med. Ledarskapsmässigt. Personmässigt. Men långt ifrån. Alltså. Jag ser mig själv som jag fortfarande är på början av min resa. Alltså vill sträva efter att bli bättre. Lära mig mer och alla de här bitarna.
Ja.
Samtidigt kan jag ju titta bakåt. Så vet jag ju att. Jag menar, jag kan säga så här. Det är ju klassiskt. Jag är inte det jag vill vara idag. Men tack god gud. Så är jag inte det jag brukade vara.
Nej.
Så, alltså, så att just det här, det jag gillar med till exempel direktförsäljning, det är ju att du kommer in i en skola med otroligt mycket personlig utveckling, ledarskap, försäljningstekniker och så vidare som du har nytta av i din andra karriär eller din karriär kanske, eller din anställning eller ditt eget företag eller dina studier, vad den är i livet, det är liksom en resa i livet. Och jag ser det som en väldigt, väldigt bra skola. Jag kan ju se över de här 26 åren. Jag var väldigt ung.
Ja, exakt. Började du vara 10.
Det är ju att jag har haft otroligt mycket människor, inklusive dig själv, som har haft en otrolig karriär. Utanför direktförsäljning. Men fått med sig nycklar och kunskap via den plattformen. Så det är ju ett ganska billigt sätt. Alltså om vi tittar investeringsmässigt. Att få med dig de nycklarna då till att 10 gånger vad du nu gör på andra ställen. Och sen naturligtvis har jag fått vara med om att växa organisationer och ledarskap och framgångshistorier också inom liksom väggarna.
Och om vi fångar den lite då. För först jobbar man ju lite för sig själv kan man ju säga. Men liksom att gå från det till att bygga organisation. Hur var den övergången? När du skulle liksom gå från mer eller mindre småföretagare då rent mindsetmässigt på ett sätt till nu ska du skala, bygga organisation och jobba med människor där man nästan får lägga egot lite åt sidan och så. Hur var den övergången?
En av de svåraste bitarna, och det tror jag är att driva företag.
Ja.
Sverige eller USA spelar ingen roll.
Ja.
Jag tror du nämnde det. Jag bor i USA nu. Ja. Så att det är lite större marknad.
Mm.
Men det är människor som är människor. Så det är mycket samma som här.
Ja.
Och just det här att på engelska blir det ju get over yourself. Alltså, komma, alltså,
yeah.
Hur ska vi översätta det?
Alltså, ja, men släpp ego.
Släpp ego. Ja. Mm. Och det är lite, det är omöjligt att se bra och bli bättre på samma gång.
Mm.
Men de flesta är så måna om hur de ska se ut. Liksom, ja. Hur andra ska tycka att man ja. Gör eller ja. Är. Och helt plötsligt är man nu styrd av andra krafter.
Ja,
och kom ihåg den här känslan. Ja. Så, om du känner att någonting är rätt, gå på den känslan.
Mm.
För jag tror det finns två typer av ånger.
Mm.
Jag känner att det finns, alltså det ena är ju ånger, alltså att man gjorde någonting. Mm. Sådär, jag kom till festen i fel kostym, liksom. Ja. Varför gjorde vi det? Eller, jag sa något dumt, en groda, och så ångrar vi det.
Mm.
Men det finns en annan ånger, det är ju ånger av det vi inte gjorde.
Just det.
Och det tror jag är det som kommer att jaga oss den dagen. För det finns en sak som är definitivt, det är att vi kommer att dö.
Ja.
Så vi kommer inte undan.
Ja.
Och det innebär ju att den dagen så är det ånger av att inte ha gjort som kommer att jaga oss. Och göra att det blir jobbigt kanske att avsluta. Och därför brukar jag säga, lämna ingenting.
Nej.
Utan gör det. Så vi sprang ifrån lite din fråga där. Men,
ja, men det är liksom så att liksom gå då, när du, för det är ju någonstans att komma då till det, att jag får get over myself, och nu ska jag bara liksom bygga med människor. Hur var den övergången, alltså, för dig?
Jag gillar ju uttrycket människor framför vinst.
Ja.
I början var jag ung och naiv och hade inte den här kunskapen, så då jagade jag ju det här liksom, och det tycker jag är viktigt när du bygger ett företag. Du måste ju överleva, du måste ha mat på bordet och så vidare. Mm. Det betyder inte att du är en dålig människa.
Nej.
Det är liksom, du behöver bidra till familjen, om jag säger så då.
Ja.
Alltså, så att det är ju viktigt.
Mm.
Men sen är ju frågan, hur ser tillväxten ut i det?
Mm.
Både i dig själv och i ditt bolag då, eller i din verksamhet.
Ja.
Och det får du bättre, tror jag, genom att gilla människor.
Mm.
Och ett gyllene ordspråk är ju, behandla andra människor så som du själv vill bli behandlad, till exempel.
Mm. Mm.
Och den är väldigt enkel att glömma. Alltså, det är så i livet. Allting som är enkelt att göra är också enkelt att inte göra.
Ja, precis.
För det är ju, jag brukar säga, nu är det här ju en podd, men för er som ser inspelningen, och nu har jag inget äpple heller, men det är så här, ett äpple om dagen är bra för magen, brukar man säga.
Mm.
Sunt förnuft.
Mm.
Men sunt förnuft är inte alltid sund handling i dagens klimat. Vi glömmer det många gånger. Och så försöker vi komma på, uppfinna hjulet igen, är väl ett uttryck. Så våga lita.
Mm.
På det du känner, att det är rätt.
Mm.
Och sen skaffa dig hellre fans än, alltså om du har en familjemedlem eller en vän eller någon annan som försöker dra ner dig.
Ja.
Berätta för dem vad det är du försöker åstadkomma.
Just det.
Och att du förväntar dig inte deras kanske liksom stående ovationer.
Nej.
Men i alla fall att de håller dig ansvarig och är positiv till det du gör, så att du får den kommunikationen med dem och förståelse med dem.
Mm.
Så att du har en partner istället för en fiende.
Ja.
För det är väldigt dränerande att brottas med det här.
Och det är väl ganska vanligt, tänker jag, med ledarskap, att det är, om man inte då ställer sig som partner när du ska bygga organisation framförallt, och det istället blir en fiende.
Ja.
Då blir det ju absolut ingen tillväxt. Nej. Utan de drar ju så fort det finns en möjlighet.
Yeah.
Men jag tänker på det att du byggde en stor organisation, och nu vet jag ju bara så att vi ska komma till vad du är snart idag då. Du byggde upp någonting stort en gång och sen lämnade du det. Hur fan tänkte du då?
Det är så här, en motsägelse är egentligen, alltså det är inte motsägelse, men det är så här, ju mer vi lär, ju mer vet vi att vi inte vet.
Mm.
Så att jag lärde mig en hel del på resans gång.
Ja.
Och i den branschen jag har valt att vara verksam då, så handlade det om försäljning.
Ja.
Och det bolaget jag jobbade med i slutet av 90-talet hade fantastiska produkter, men det var mer en engångsförsäljning.
Mm.
Och ju mer jag lärde mig så vill jag ha återkommande försäljning, alltså återköp.
Ja.
Så att vi säljer, precis som vi säger, ett mobilabonnemang. Du köper det och sen betalar du varje månad. Det är väldigt bra för han eller hon som säljer det.
Ja.
För det blir en inkomst månad efter månad efter månad.
Mm.
Så jag letade efter det. När jag hade en fantastisk organisation, fantastisk inkomst och allt det, så var jag ute och letade efter ett företag med en produkt som var konsumerbar, alltså konsumerbar, förbrukningsbar.
Ja. Ja.
Och hittade det.
Mm.
Och valde då lämna mitt företag, men inte lämna inkomsten. Den har jag byggt upp. Det var ju
men
på grund av att jag lämnade och skulle bygga upp något nytt så blev jag av med den. Det var ett amerikanskt bolag, de kapade den inkomsten. Mm. Och jag fick om från början igen, så jag tror det var dit vi ville komma.
Mm. Mm.
Så jag började på noll igen med ett nytt bolag. Med en tjänst som jag aldrig hade jobbat med innan heller. Men det var liksom en återkommande förbrukningsprodukt.
Ja.
Byggde det. Efter 2 år så gjorde de en innovation på den produkten så att den blev gratis för alla användare.
Ja, just det.
Och det innebär att någonting är gratis så är det väldigt mycket mindre pengar man kan tjäna. Så där försvann inkomsten en andra gång för mig.
Mm.
Och när en dörr stängs många gånger i livet så öppnas en annan dörr.
Ja.
Och då var det ett annat europeiskt bolag och produkt som kom till den infrastruktur, det bolaget vi hade, och erbjöd en annan produkt.
Just det.
Och vi lanserade den i Skandinavien och det var också konsumtionsprodukt. Och vi byggde upp den.
Mm.
Och sen hade vi lite större bild. Vi ville ur Skandinavien, vi ville öppna Nordamerika, en mycket större marknad.
Ja.
Och eftersom vi inte ägde produkten, den var en licens, så sa det bolaget nej.
Mm.
Och nu är vi framme 2012-2014 ish där någonstans på alla de här förhandlingarna. Då sa de nej till att öppna Nordamerika, för de vill inte lansera sin produkt över Atlanten. Och återigen en dörr som stängs. Och vi var ju lite i handfängslen där.
Just.
Men då kom det en annan innovation och en annan produkt in och ställde för frågan om vi ville lansera den i våran infrastruktur, alltså distributionsnätverk. Och vi bestämde oss för att göra det. Så det här var ju tredje gången som jag i princip förlorade allt och började om från början. Men det var fortfarande inom samma hus, alltså samma byggnad då.
Men det är ju grymt. Jag tänker att vi ska bara dela in det du säger här nu. För dels då om vi bara fångar det här att bli av med allting och tvingas börja om. En mardröm för sjukt många. Kan du liksom komma på hur du... Hur tänker du i ett sånt läge? Jag menar, även idag, vi säger att någonting händer och du tvingas börja om idag igen. Vad är det som händer hos dig som gör att du snabbt ställer om? För många slänger ju in handduken och bara, liksom, 3 whiskyflaskor senare. Ja, jag tänker det helt andra saker.
Ja, det är en jättebra fråga igen. Och de flesta människorna, du rörde lite in på det innan, alltså det här med självhjälp och så vidare. De flesta människorna springer runt och letar efter lycka idag. Har du varit med om det? Jag vet inte om du skulle få några.
Några.
Ja, liksom vägen till lycka. Min fru och jag, det som ligger oss varmast, vi driver en välgörenhetsorganisation idag, globalt. Vi kan nämna lite om det lite senare. Med. Men där har vi bland annat skolor, barnhem.
Mm.
Vi har en farm, alltså som en bondgård, där vi förser familjenätverket med upplärning av hur man tar hand om det och odlar och säljer och framförallt tar hand om den communityn där då.
Just.
Och sen har vi också en fotbollsakademi då, som ligger mig nära hjärta.
Mm.
Och när vi är nere till exempel i Uganda då och sitter på jordtrampat golv, pratar med kanske 2-3 änkor som har förlorat sin man, sina föräldrar, 3 av sina 4 barn och så vidare. Och ändå kanske har 13 fosterbarn i hemmet och så vidare. Och allting är ju via HIV till exempel och så vidare då. Så kan de vara totalt lyckliga. Så det lycka är ju bara någonting du bestämmer dig för, där du är. Och jag tänker så här, varje gång vi vaknar på morgonen så är ju det ett skäl att vara lyckliga.
Så är det.
Alternativet är ju...
Ja.
Så det är, vi kan andas här i Sverige och även i USA, så är det ju lite skyddad verkstad, skulle jag vilja säga. Så där är vi verkligen. Så jag tror, tillbaka till din fråga då, är det som gör att du fortsätter. I mitt fall så är jag ganska, alltså jag vet att det handlar om att jag har jobbat väldigt mycket på min självmedvetenhet. Och istället för att leta efter lycka, om du försöker bli mer självmedveten, för då vet du att yttre förhållande har ingenting med dig att göra. Det är så du kan navigera och hantera allting. Och positiva tankar, och det är klart positivt tänkande, eller mindset som är väldigt populärt ord med.
Just det.
Jag menar, skulle du ramla från en skyskrapa eller någonting, så det spelar ingen roll. Att säga, än så länge känns det bra, än så länge känns det bra hela vägen ner. Ja, det kommer inte att hjälpa liksom. Så att det, alltså självmedvetenhet, det ser oss som stor valuta, alltså jätteviktigt. Hur får man det? Det har inget riktigt bra svar på. Du behöver bara vara villig att jobba med dig själv, bli mer självmedveten, acceptera att du kommer ha mer motgångar än medgångar.
Men är det inte lite så med att när du första gången du är med om någonting, alltså varje gång du är med om någonting, så lär du dig så sjukt mycket om situationer du inte kan läsa dig till.
Ja, och alltså, dig själv.
Och sig själv, precis. Och andra gången och tredje gången, du kommer ju aldrig falla längre och längre ner. Nej. Utan du börjar ju inte på noll igen.
Nej.
Och det är ju det som många gånger är, tror jag, någonting som jag hoppas att man liksom förstår, att erfarenhet blir du aldrig av med. Du kan, jag tror du sa en gång så här, att vara punk är tillfälligt, men att vara fattig är ett mindset. Minns jag att du sa det så här, 20 år sedan.
Det mäts
ett smart. Ja, det måste vara det. Ja. Nej, men, och det ligger väl lite i det där att du kommer aldrig, jag menar, är du där ute, du bygger ditt nätverk, du har liksom, du är om dig, runt dig, kring dig. Det är klart att du aldrig faller tillbaka på, alltså innan du var den. Ett bra exempel som är, som får mig att tänka på det nu, och den är lite laddad, för han, det är nog fortfarande väldigt många som gillar och hoppa på honom fortfarande, men jag tänker ändå säga det, och det är ju faktiskt Paolo Roberto. Herre jäklar, alltså, om vi nu tittar på hur han liksom, media hade ju bara väntat på att han skulle göra ett snedsteg. Han gör det snedsteg, blir av med allt, alltså 100 miljoner över en dag, eller vad fan det var. Alltså, det var helt galet. Det var ju en sån publik slakt, så det var inte klokt. Och, ja, man kan argumentera att han förtjänar den. Men att han nu är tillbaka. Och liksom han regroup ganska snabbt och sånt där. Och det är ju verkligen också ett tecken på liksom att det här mindsetet då återigen, att man får en hård smäll men bestämmer sig för lycka, tänker jag. Sjukt intressant. Och sen,
jag ska bara säga, det är nästan som du som är inom kampsport och så vidare. Ja. Om du slår, vad heter det, boxboll? Ja. Alltså man slår och slår. Ja. Det är nästan så det är. Man får en smäll, fast den kommer tillbaka.
Så är det verkligen. Och man går ju aldrig bakåt. Alltså, återigen, du kan förlora en fight, men skillnaden är att du kan gå därifrån och ha lärt dig någonting. Ja. Och det gäller inte stanna kvar i fighten och förlora bara.
Det finns en, jag vill gå tillbaka till det. Jag tycker det är modigt att du tar upp det också. För det är ju så här, man ska aldrig prata om politik, ska aldrig prata om religion. Konversation är det som tar allting framåt. Och vi lever i en värld idag som är väldigt, det blir sån divided. Alltså,
aldrig varit med.
Nej, och ändå så fort någon försöker prata om lösningar, så blir du den personen påhoppad. Men hur ska vi någonsin kunna lösa någonting eller komma till en gemensam tanke om vi inte har konversationer? Och sen också när det gäller misstag, alla människor gör misstag.
Ja.
Jag har gjort dem, du har gjort dem, du som lyssnar har gjort dem. Ändå är vi så snabba att döma. Så fort vi läser, hör eller ser någonting så är vi experter inom det området. Ibland kan det vara bra att luta sig tillbaka och lyssna, iaktta och så vänta lite på vad som händer. Jag kommer ihåg, jag hade en fördel att träffa Dalai Lama för många, många år sedan. Och det var journalister i rummet också. De försökte sätta han på plats. För det var när en av Bush-presidenterna i USA gav sig in i Irak.
Mm.
Och de försökte ta på, alltså ge sig på han och få ett utlåtande.
Aha,
vad tycker du om det här? Du vet, krig och så versus Dalai Lama.
Ja, just det.
Och han gav ett sånt himla bra svar. För han sa, det är för tidigt att säga någonting. Ge mig 10 år. Så ska jag återkomma med svaret.
I dagen framförallt.
Ja.
De kan inte sova.
Men det förstår och medvetenheten i det. Och där är vi så... Ja, det finns ju en känd person, vi kan ha för Krille ibland. Men han sa ju så här. Älska dem för dem de är. Mm. Och förlåt dem för vad de gör.
Mm.
Den är väldigt stark också.
Mm, det.
Och många gånger glömmer vi det.
Mm.
Vi blandar ihop de två sakerna.
Ja.
Och återigen, behandla människor så som du själv skulle vilja bli behandlad.
Ja, nej, men den tar vi. Jag tänker bara så här. Ja, och idag nu då, du fick börja om en fjärde gång. Och så nu liksom, nu har ju du byggt, om vi snabbspolar lite nu då. Du har ju byggt något helt galet stort. Det är så roligt, för jag har ju... Jag har ju nämnt att det här är extra kul då, för att en del som har hängt med mig har ju fått höra när jag var på ett bröllop hos min mentor som hade hyrt Michael Jacksons hus, och folk bara, jag vet ju att en del liksom, ja, säkert. Så, här är han, här är det på riktigt, så det är den galningen här som har gjort det. Ja, men det har ju varit snacka om liksom att katapulta liksom allting som har varit, hela din verksamhet egentligen. Hur många länder jobbar du med idag?
5 kontinenter. Eller världsdelar på svenska. Va? 5 världsdelar. Någonstans mellan 60 och 100 länder.
Ja. Hur funkar det att jobba med en sån stor organisation då? Hur räcker du till i en sån organisation?
Det är ju framförallt ledarskap på annars, alltså ha väldigt duktiga människor runt omkring det, alltså ledare.
Ja,
det är ju, och sen försöka, alltså i mitt fall handlar det om att vara, jag behöver inte vara den centrala delen av universum i det här fallet, utan jag vill hellre ha människor som är bättre än mig runt omkring mig.
Ja.
Är det utmanande med alla tidszoner och allting? Mm. Absolut, men det är också väldigt belönande.
Mm.
Och vi pratade om egot innan.
Alltså, ja, just...
Ta egot ur den här ekvationen.
Mm.
Gör du det så finns det inga begränsningar på hur du kan åstadkomma.
Nej.
Men vi är så inrutade i att vi vill ha äran hela tiden.
Mm.
Jag lärde ju mig kanske för 10 år sedan då, när min fru och jag gifte oss.
Ja.
För hon var verksam i ett amerikanskt bolag inom samma bransch, där de hade en non-compete-klausul, alltså en icke-konkurrensklausul i deras avtal, så de fick inte vara tillsammans med någon i ett annat bolag.
Ja, ja.
Och det gjorde att jag som redan var framgångsrik i samma bransch fick i princip gå undercover för att bygga min verksamhet.
Mm.
Och det kan ni ju tänka idag i en värld med sociala medier och allting, där det mesta springer, om det är traditionell business eller vad än det är, så bedrivs det väldigt mycket på sociala medier.
Ja.
Jag har mer eller mindre byggt min utanför sociala medier.
Ja, det...
Men jag har människor i organisationen som har byggt den via sociala medier. Det, idag är det ett bekvämt sätt.
Mm.
Jag är ju hellre okänd än ökänd.
Ja, det är ganska coolt.
Ja.
Efter denna podden nu då, så kommer du ju vara liksom få en egen stjärna. Precis. Nu, ja, precis. Ja, nej, men riktigt coolt. På snabba, hur mycket har försäljningen betytt för din framgång? För att bygga liksom den businessen du har idag.
Försäljning är, allting är försäljning.
Ja.
Ja. Du säljer dig själv varje dag. Det gör du säkert nötten 100 med varje person du möter.
Ja.
Och spelar ingen roll vilken verksamhet du har, så säljer du.
Ja.
Punkt slut.
Mm.
Till och med om du är anställd så säljer du.
Mm.
Mer eller mindre, och på olika sätt, olika nyanser då.
Mm.
Så att vara eller skaffa sig, det hör ju säkert du också. Men jag är ingen försäljare.
Ja.
Det,
ja,
Du sålde just precis att du tror att du inte är en försäljare.
Ja, exakt.
Alltså, så vi säljer hela tiden. Frågan är vad vi säljer. Och ju mer vi tror på någonting, ju enklare blir det. Mm. Då kommer ju commitment väl till pass för att komma tillbaka till vad vi startade. Mm. Och också att ha då en dröm eller ett varför för att göra detta. De flesta letar, och det gjorde jag också i början och under väldigt lång, jag letade efter hur.
Mm.
Alltså alla de här skickligheterna för alltså tekniker för att bli bättre på att sälja och så vidare. Idag vet jag, och jag hoppas ni förstår det, men vem är viktigare än hur?
Okay.
Vem?
Mycket alltså, intressant.
Ja, för alltså, vilka du kan, alltså du kommer till relationer, men du kan ju bara bygga relationer om du säljer. Alltså säljer dig själv eller säljer in dig och sen ditt bemötande och så.
Ja, men det är så intressant, för jag brukar prata om att försäljning idag, alltså kanske det alltid har varit, men jag anser ju att försäljning är egentligen produkt- och tjänsteneutralt.
Mm.
Och en del går ju bananas när de hör att jag säger det. För de är så kära. Just deras är ju inte det. Va? Men alla andra säger det. Det är ju också något jag vill koppla till hur du har lyckats starta om flera gånger. För du har du är otroligt duktig på försäljning. Du förstår människor. Du förstår relationer. Och då har det inte varit ett problem. Alltså du har kunnat starta om snabbt på grund av att du vet vilka faktorer som accelererar en business. Du har grundplåten och den gör att en omstad tar inte, alltså när folk tänker omstad så tänker de utifrån sina egna preferenser möjligtvis då. Det var så roligt, för jag har ett avsnitt här i podden som där jag, när jag fyllde 40, jag hade satt upp ett mål, och det här var faktiskt när vi träffades någon gång där när jag bodde där på Södra vägen. Så jag satte upp ett mål att när jag fyller 40 ska jag vara ekonomiskt fri. Och här är ytterligare en grej du har lärt mig. När vi pratar om att vara fri kontra oberoende då. Och du sa det att och för mig var det så här att bli ekonomiskt fri är att förstå, vakna varje dag och veta exakt hur jag gör för att få in den inkomsten jag behöver. Och det kände jag ju när jag vaknade, jag fyllde 40, så reflekterade jag en hel del och så kände jag så här, ja men jag är där, jag vet, skulle jag lägga ner vid Mentis idag så kan jag börja om imorgon med något helt annat. Mm. Och då är man, det är verkligen frihet som är helt sinnessjuk, och den att jag har den är väldigt mycket på grund av dig. Satt igång hela det tänket, och det är så jäkla häftigt när man går in i det då. Och det är någonting som jag hoppas du som lyssnar på detta tar med dig. Om det är någonting vi har pratat om här så är det ju verkligen vikten av att jobba på sig själv, att tänka på vilken miljö. Det är så mycket som har kommit ur detta. Men framförallt då det här mindsetet, hur det är. Oavsett vilken bransch du bygger, oavsett vad du ger dig in i, så kommer du att bygga en verksamhet, alltså en framgångsrik vardag, får man väl säga då. Vad det nu betyder för våra 100%. Med hjälp av de här principerna då.
I den processen liksom, du kan bygga en framgångsrik business och ha ett framgångsrikt familjeliv. Du kan bygga en framgångsrik business och ha en framgångsrik vänskapskrets. Så det ena utesluter inte det andra. Men vi är så stöpta i ytterligheter också hela tiden. Och de här liksom flosklerna att liksom om man blir av med alla vänner eller det ena eller det tredje. Nej, men det handlar ju egentligen om hur du agerar.
Faktiskt. Det är så galet mycket vi kan prata om. Men bara för det här kommer bli en rond två, det kan jag säga med en gång. Jag bara ser klockan bara rinner iväg. Men jag tänker så här. Det biblioteket som du har konsumerat med böcker. Om du skulle sätta, det här är så jäkla kul. För en bok som jag fick på bröllopet. Jag satt ju på samma bord som Sharon Lecter. Och hon tipsade, då frågade jag ju henne den frågan. Vilken bok skulle du rekommendera? Och då, det var då hon nämnde Outwitting the Devil.
Yeah.
Med Napoleon Hill. Ja, precis.
som jag bara, oh my god, alltså det är ju bland det tyngsta jag någonsin har läst. Ja, så har du inte läst den, så Outwitting the Devil med Napoleon. Men om du tar två böcker, tar vi då, på liksom mindset eller alltså den personliga utvecklingen. Vilka är det som kommer top of mind?
Alltså, jag kan ta två klassiker till exempel, ja, som är, det är ju Tänk rätt, bli framgångsrik.
Just det.
Med Think and Grow Rich. Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Mm. Och det är också han då som kom upp med manuset till att överlista djävulen, mm, alltså Outwitting the Devil. Och den skrev ju min vän och läsaren författare Sharon Lecter då. Mm. En fantastisk bok. Alltså, ja, den... ännu bättre som ljudboken.
Ja, men jag lyssnade på den med ljudboken. Jag kommer ihåg, du sa det. Ja, ja. Nej, jävla. Ja.
Alla kan lyssna och ta till sig på den. Och framförallt egen företag.
Det läskiga med den är att det känns som den skrevs igår.
Absolut.
Det var min första tanke. Och den är alltså 88 år gammal.
Ja. Den var ju så kontroversiell, så Napoleon Hills fru ville inte att han lanserade den. För att det var ju konversation med djävulen, och alltså gott och ont och hela tiden. Mm. Och sen när han gick bort så behöll ju hon det. När frugan gick bort så gick det till hennes syster eller, och de höll den. Och sen Napoleon Hills Foundation behöll den i typ ett kassaskåp. Den var för kontroversiell. Och som du säger, 88 år senare, nu när den är lanserad, så känns det som att det var igår.
Ja, det är helt galet.
Så det är...
Think and Grow Rich.
Jag tycker att... hur du vinner... How to Win Friends and Influence
People. Ja, just det.
Dale Carnegie.
Just det. Ja, okej. Okay.
Den tycker jag är otroligt bra i försäljningssynpunkt också.
Den är ju bra.
Ja. Och nu, det är ju två klassiker då.
Ja.
Jag nämnde ju redan det här att vi pratade om hur och vem och så vidare. Mm. Det finns en otroligt bra bok från en av de bästa, vad ska man säga, han är också coach, framgångscoach, Dan Sullivan. Och den är också medförfattare Benjamin Hardy, tror han heter, som är han som har skrivit boken då utifrån den. Men den heter Who, Not How.
Mm.
Och det är en otroligt bra bok. Personlig utveckling, försäljning, allt är inbakat i den. Men väldigt bra bok. Och jag läste precis en bok. Och det här är lite kul. Oftast rekommenderar vi böcker som vi kanske lärde oss från vid början.
Mm.
Men det här är också, jag vill att ni ska veta det som lyssnare och ni som tittar. Bara för att jag rekommenderar en bok här och nu behöver inte det betyda att den är rätt för dig just nu. Är du med mig? Alltså det är olika stadier i livet.
Ja.
En bok som jag alltid återkommit till varje år. Mm. Alltså läst minst en gång om året. Jag vet inte, min son hjälpte, vi flyttade in i en ny lägenhet här i Göteborg i början av året. Så han hjälpte att sätta upp böcker på bokhyllorna.
Mm.
Och så ringde han mig senare, jag var hemma i USA, och så frågade han, har du läst alla de här? Och ja, naturligtvis, sa jag. Och så jag kommer inte ihåg hur många exemplar av Tänk rätt, bli framgångsrik jag hade, från allt från första utgåvan till flera svenska och så vidare. Några sönderlästa och så vidare. Men på resans gång, för varje gång jag läser en bok så får jag ungefär 1-5 nya boktips genom den boken. Och det bygger på biblioteket då.
Ja.
Men en bok jag läste förra månaden heter First Break All the Rules. Och författaren är Gallup, alltså Gallup-undersökning. Alltså otroligt mycket fakta som har samlats in. Och det här handlar om managers. Alltså hur de anställer och hur de hanterar människor. Och ibland ligger det lite dåligt i att man ska inte manage, man ska leda och så vidare. Nej, men det är inte det handlar om det. Men, alltså en manager är ju den som är lite spindel i nätet på ett företag och så vidare.
Ja.
Otroligt ögonöppnande bok för mig. Och jag tycker precis som de skriver i den boken. Så det var liksom någon som satte ord på mina tankar.
Mm.
Och det handlar om att många gånger... och igen, rätt eller fel, det är upp till betraktaren att avgöra. Men många gånger så försöker vi att ändra personer till att liksom förbättra sina svagheter.
Mm.
Istället för att förbättra sina styrkor. Alltså fokusera på dina styrkor. Och den här boken då, First Break All the Rules, tar upp just det. Hur de bästa managers i världen Och då menar jag inte fotbollsmanager utan på arbetsplatser.
Ja,
de fokuserar på personens styrka. Och det innebär ju att en person kan inte göra allt utan de gör det de är bra på. Sen har man en annan person som gör det de är bra på som är ett annan uppgift i bolaget eller i försäljning eller vad det nu kan vara. Grymt ögonöppna. Så den kan jag rekommendera. Skulle du nappa på den läsaren, skriv på kommentarerna på den här podden eller videon eller någonting.
Ja, men det är bra. Skriv vilka böcker ni själva hoppar på där. Eller om ni har några andra så får ni också skriva det i kommentarsfältet där. Ja, men grymt Thomas. Jag tänker att vi avrundar. Jag vet att du imorgon från det vi spelar in detta ska tillbaka till USA.
Fyra.
Ja, precis. Så. Och nej, men som vanligt liksom. Det är så häftigt att tänka att här sitter vi nu. Det har liksom gått 20 plus år. Och igen då. Jag vill verkligen passa på att säga tack. För du är en sån stor del av varför jag sitter här. Varför jag har lyckats göra det jag gör. Du öppnade upp alla de nycklarna. Och våran vänskap är idag något jag värdesätter otroligt högt. Så att stort, stort tack för att du var med här.
Tusen tack nummer ett för att du bjöd in mig och också för de orden och de känslorna. Det gör mig rörd och stolt. Stolt för dig. Stolthet att kunna ha varit med på den resan. För jag har verkligen sett det från insidan och utsidan och allt det här. Och som du sa, förhoppningsvis får vi tillfälle komma tillsammans igen och utveckla mer tankar för dina.
Ja, nej, men det, jag tror att många kommer bara älska detta. Så att jag tänker vi kör definitivt en rond.
Tusen tack.
Tack. Du som lyssnar, som jag brukar avsluta med, det hjälper inte att jag vet att du är grym. Se till att du vet det också. Vi syns snart igen, mina vänner. Ha det bäst nu. Ciao, ciao.
Ha det underbart.